Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, en podcast om Stockholm och politik i Stockholm. Jag heter Kalle och med mig har jag Anna.
Hej, hej.
Och Mikael.
God kväll.
God kväll. Och ja, vi är samlade ännu en gång denna september eftermiddag slash kväll.
För att fira att ännu en månad har gått.
Exakt.
I Stockholms lokalpolitik.
Ja, det stämmer.
Precis som på ett släckkalas så sitter Mikael bara med mobilen.
Ja, det är fånigt.
Han är lite som våran så här, kanske en tonårsson typ. Mm. Som bara sitter och liksom kollar.
Ja, precis. Jag utmärker mig med min unga ålder också.
Verkligen, ja.
Ja. Idag ska vi prata om Allt åt alla Stockholms nya kampanj. Vi ska prata om Marxkonferensen. Och så ska vi dra igenom lite nyheter. Det är i runda slängar ungefär ett år kvar tills det är val. Vi kommer inte liksom beröra valet så mycket i sig. Men en del av nyheterna som vi pratar om är liksom spelar in i vad man kan kalla början på en valrörelse, tror jag. Både lite med kommun. Politiker, avgångar och så. Och lite hur högern trappar upp kulturkriget. Men först, månadens arbetskritiska insats. Jag har ju de senaste gångerna varit lite så här skojsig och gett till olika högerpersoner / organisationer. Så att jag kände att nej, men nu måste vi faktiskt uppmärksamma någon som faktiskt gör någonting bra. Och det här är ju lite av en... Det finns ju inte riktigt något Stockholmstema i det här inslaget. Och det gör inte den här gången heller. För att det handlar om personal på Sahlgrenska. Som är ju Göteborg. Men de gjorde en bra grej för några veckor sedan. De tog lunch på riktigt. Så i protest så liksom var det läkare och annan vårdpersonal på Sahlgrenska som liksom gick ut och tog sin lunchrast som en riktig lunchrast. Och det tycker jag ändå var, det är ett bra sätt att visa på hur orimliga arbetsvillkoren är i vården.
Mm. Mm. Fan vad retro det är som håller på och hyllar vårdpersonal.
Ja, det är väldigt retro.
Det var ju flera år sedan. Någon gång. Men spännande vad som skulle hända om fler yrken börjar göra det här också. Att ta lunch på riktigt. Att det liksom, hur mycket som skulle inte funka.
Typ. Verkligen.
För att de har skurit ner personal och sånt.
Ja, men med det så lämnar jag över till nyheterna med Anna och Mikael.
Ska vi ha en nyhetsjingel?
Jag vet inte, det där var väl, det där typ rapport? Eller kanske.
Vi får snickra på det.
Just den här har jag svårt att, jag kan inte säga den så snabbt som en nyhet. Nej. För att det har varit så mycket olika skriverier om det här. Men det är ju civilförsvarsministern då som har filmat demonstranter som har följt efter honom. För att han representerar en regering som inte är så bra. Men det som vi vill diskutera egentligen var väl...
Reaktionen. Nej, men det som är hela grejen som säkert har lasat. Men det var väl att han, jag tror det var han, kallade det för asocialt dominansbeteende.
Mm.
Av de som följde efter honom och sa typ, varför stödjer du folkmord? Jag minns inte exakt, jag har sett videon, men...
I runda slängar.
De säger ingenting. De säger ju inte så, vi ska mörda dig. Kan man säga.
Nej.
Men det är väl mest bara att det här begreppet är ganska onajs. Eller det är liksom innan 2000 någonting.
2017 tror jag.
2017 så kan begreppet endast användas om typ till exempel schimpanser.
Ja.
Och sen så introduceras det av Stockholmsmoderaterna. Jag vet inte vem exakt.
Nej, jag vet inte exakt namn på vem, men det var Moderaterna i Stockholm som började använda det.
I relation till personer som befinner sig på allmänna badplatser.
Och upplevs som lite stökiga, typ
spelar musik. Ja, är lite stökiga, och då kallas, ja.
Ja, så väldigt så här, ja, avhumaniserande språk liksom. Det ska väl också sägas typ att det här med hela Karlovska grejen, alltså att det är en väldigt genomtänkt grej han gör, för att alltså han liksom visste ju att de här demonstranterna var där, liksom sökte den här konfrontationen, och liksom bara liksom dagen efter så var han ju ute i liksom hur många intervjuer som helst och hade liksom pressarbetet helt klart. Alltså allt liksom, det är väldigt så här, det här var ju något som han gjorde med uppsåt liksom. Det är inte bara något som han utsattes för liksom.
Men man kan också tänka bara så här liksom, om man ska vara, att det är kanske olämpligt att svenska politiker går utan, alltså jag vet inte riktigt, alltså det är ändå så, vi har ändå haft politiker som har mördats liksom. Jag vet inte, han kanske borde tänka på sin egen säkerhet också. Inte kanske från Palestina-demonstranter, men bara i allmänhet. Kanske inte gå själv mitt i natten om du är riksdagspolitiker, jag vet inte.
Ja.
Lite så blame the
victim här, absolut.
Påstådda victim.
Ja.
Jag tänker också att det är en sjuk grej att gå fram och tjafsa med folk och filma dem.
Mm.
Alltså...
Ja.
För jag tänker på, alltså man tänker ju stämningen brukar vara på demonstrationer för Palestina, så är det ju alltså människor som är typ i sorg.
Ja.
Och alltså lite oavsett om folk har släktingar som liksom har dött eller inte, så är det ju liksom så jävla sjukt. Eller det är som att just det där att kalla det också så här, att någon visar känslor i det politiska samtalet, som de kallar, eller liksom att det är en så konstig, som att man inte får göra det på demonstrationer. Är väldigt sjukt när
man ska
liksom, folkmord och liksom alltså barn som dött. Alltså att,
man ska inte bli upprörd, man får inte höja rösten. Alltså liksom hela den här grejen de är inne på är ju väldigt...
Särskilt Ulf Kristersson har kört den ganska mycket.
Ja.
Alltså att, och det känns också väldigt obehagligt. Alltså att det är som att du får vara med och prata så länge du inte liksom, du vet, skriker och gapar eller vad det är han använt för. Liksom, men alltså, ja...
Jo, och också liksom den här historieförfalskningen, att man försöker framställa det som att Sveriges politiska historia är liksom en historia av samförstånd och mogna samtal. Eller så, det är verkligen så här, det är verkligen en väldigt konstig bild av hur demokratin kom till i Sverige, eller liksom fackliga strider på 30-talet eller Vietnamrörelsen.
Ja.
Ja, sen är det ju så att också här i stan så var ju en demonstration. Den här personen hade en alltså en liten demonstration typ.
Det var en manifestation skulle jag säga. Men de stod utanför en judisk skola då efter att skolan hade stängt, för att skolan också innehusar en kulturlokal. Som hade bjudit in där föreningen Med Israel för fred. Hade bjudit in en IDF-soldat. Som hade varit i Gaza, vad jag uppfattar. Och alltså deltagit i Israels folkmord där. För att prata. Och det var mot det
eventet.
Manifestationen var. Alltså det var inte mot skolan. Och då så tweetade... Moderaternas gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson. Ja, exakt vad han skrev vet jag inte. Men han kallade dem för odjur. Och utrikesminister Malmer Stenegard retweetade det här. Och när de blev konfronterade med det så försvarade de uttalandet. Ja, och sen blev det en massa tjafs också efteråt. Men man kan ju läsa mer i Flamman, tänker jag. Om man vill veta... alla turerna kring det.
Ja.
Men det är ett ganska sjukt språkbruk som har blivit normalt.
Mm. Och liksom alla de här grejerna har väl typ sen använts också av då, ja, men dels Ebba Busch men också Kristersson för att liksom börja prata om inskränkt demonstrationsfrihet, ja, och sådana saker. Liksom, att de tycker att man ska ge polisen mer befogenheter att... ja, men det är allt från att så här, man ska kunna, polisen ska lättare att avvisa folk till att typ man ska få typ alltså förbud från att arrangera demonstrationer. Alltså om man inte inom citatecken sköter sig.
Det vill säga att man inte skriker på sina demonstrationer.
Ja, men precis. Så att, alltså, det är riktigt ja, men, riktigt sjuka förslag och också den här liksom avhumaniserande språket mot då, alltså i det här fallet var det ju då en grupp liksom som kallar sig antisionistiska judar eller någonting. Då, så det blev ju en hel grej kring, alltså, ja men, det blev ju mer kritik för att man kallade då folk som visade sig vara judar för odjur i det här fallet. Alltså det är väl liksom, alltså det visste nog inte de här politikerna om när de skrev de här sakerna. De antog att det var det de ser som palestina demonstranter som, ja men kanske med palestinsk bakgrund eller liksom från Mellanöstern.
Mm.
Alltså att det är, ja, det är en dimension av det som är.
Men de försvarade ju även utan
ja,
det efter.
Jo, det gör de ju. De backar ju inte oavsett så att det spelar inte så stor roll i sammanhanget.
Men det är ju ändå...
Ja.
Ja.
Men ja, jag tänker att hela den där grejen känns som är som en liksom upptakt till också hur valrörelsen kommer lite se ut och hur högern typ försöker hantera att de uppenbart inte har liksom den breda opinionen med sig. Alltså alla tycker att de har skött liksom Palestina konflikten skitdåligt liksom. Mm. Det finns typ, det är liksom i princip ingen kvar som tycker att de har gjort något bra i den frågan.
Nej, jag tror både bland liberaler och moderater så är opinionen...
Ja. Och då är den här nya taktiken då som högern har i att försöka skilja liksom den breda opinionen. Att slå en kil då mellan det som de menar är den extremistiska palestinarörelsen liksom. De som är ute på gatan och skriker att liksom säga vi är emot dem men vi står på den breda opinionens sida typ i någon form av, alltså de försöker liksom navigera det här på något konstigt sätt liksom.
Mm. Men jag tänker att det är ganska genomskinligt för, alltså även för folk som inte liksom har tagit del i demonstrationer och sånt.
Mm.
Så mycket. Alltså även om det är en väldigt bred grupp som gjort det också. Men...
Jo, ja, det känns ju verkligen som att de här moderata politikerna är väldigt kroniskt beroende av Twitter. Alltså, jag tror de ser att det här går hem på Twitter. Och då tänker de, det här har stöd bland mina väljare. Men liksom, det har det ju inte ens.
Nej, alltså, ja, precis. Ja, vi kan gå vidare.
Avhopp.
Nu till punkten avhopp. Avgå alla.
Avgå alla.
Vill du ta den, Kalle? För det var så många olika, det är så mycket namn. Och jag hade ingen länk om dem. Du får säga vilka det är.
Ja, vi pratade ju i förra avsnittet om att Karin Wanngård, alltså gruppledaren för Socialdemokraterna i Stockholm och finansborgarråd, att hon avgår efter den här mandatperioden. Och efter det så liksom följde flera efter. Det är även Vänsterpartiets bostadsborgarråd och gruppledare Clara Lindblom slutar. Men också Miljöpartiets, vad är det hon heter? Åsa
Lindhagen, va?
Lindhagen, precis. Miljöpartiets Åsa Lindhagen, hon slutar också, eller hon ska ställa upp i riksdagsvalet, som jag förstod det.
Mm.
Så hon lämnar också Stockholmspolitiken. Och det här är ju de tre som har varit liksom ansiktet utåt lite för den här vänsterkoalitionen i kommunen under den här mandatperioden. Så det är lite intressant att det är liksom alla de hoppar nu av och det kommer ju bli då nya personer som får axla det liksom ansvaret i valrörelsen. Ja, det blir spännande. Var även han, den lite äldre sossan, vad heter han, Valeskog, skulle han också sluta?
Jan Valeskog finns ju någon Jan som är, jag är lite osäker.
Ja, precis. Även Jan Valeskog, förlåt. som är stadsbyggnadsborgarråd, slutar. Mm.
Nej, men jag hoppas att det kan etableras tre nya frontfigurer så att man liksom har en stark lineup inför valet nästa år.
Mm.
Att de tar sig tid att göra det. Men jag tror att Clara Lindblom hoppade ju av nu.
Ja.
Medan de andra avgick efter.
Har hon redan slutat?
Jag tror det. Okay. Alltså, där det var ju lite, det var lite olika tur. Vi behöver inte gå in på det.
Oj,
Jag tycker det är inte så intressant. Eller utom att hon skulle bli vice vd. Och jag tycker det är lite dåligt att som vänsterpartist bli vd personligen.
Ja.
Även om det är ett kommunalt fastighetsbolag.
Det var det jag tänkte. To be fair så var det ju ett kommunalt fastighetsbolag. Men jag tror Mikasa, de har väl mest hand om äldreboenden. Hon har ju varit så äldreborgarråd också. Så det är som ganska logiskt. Typ. Men
ja,
också så här var
det
ju...
Men du blir ändå fienden.
Nu att man blir... För att man är vd. Okay.
Ja, nej, men du är ju, alltså, din relation till arbetskraften blir ju antagonistisk.
Just det. Fast där tänker jag lite väl... alltså alla kommunpolitiker är ju typ som arbetsgivaren för...
Ja, jag vet.
Det, typ, så de är ju...
Men det är ju mer när man tjänar 100 000 i månaden.
Men jag menar att det är ju som en typ uppdragsgivare eller arbetsgivare på något sätt också. Alltså...
Ja, för då reglerar du ju hur de kommunala bolagen ska skötas. Och då kan du reglera dem utifrån de anställdas villkor. Men när du sitter i det, då sitter du med... Du har budgeten och sen... Så ska du försöka liksom gå med så mycket vinst som möjligt. Även om det är ett kommunalt bolag så ska du gå med vinst.
Mm. Just det. Mm.
Nu blev det ändå inte något av det här. Hon tackade ju nej till det här jobbet.
Precis.
Och det var liksom lite...
Efter en...
Ja, men en typ skandal med hennes hyresvärd. Som, ja, vi behöver inte gå in på det så mycket, nej, tror jag. Det är
fast vadå,
jag
måste ju säga eller,
okay, vi ska grejen. Säga. Hon hade hotat eller försökt pressa sin hyresvärd om...
Ja, men att hennes förrätta sambo skulle kunna bo kvar i en lägenhet som hon, där hon stod på kontraktet. Typ, för att, liksom att hennes...
Men det verkar bara som att, precis, hon har också varit uppe i en så här jobbig skilsmässa och så har det blivit lite mycket.
Fast grejen är väl lite, på vilket sätt var det som det var att man liksom försöker pressa genom att trycka på liksom sina kontakter som politiker? Det är ju det är skandalen, inte så mycket att man... Det är ju jätterimligt att pressa sig in hyresvärd, det tycker jag att alla ska göra varje dag. Och,
Absolut.
Och om vi ska säga något positivt...
Man ska bara pressa sin hyresvärd, man ska inte hota sin hyresvärd då.
Inte hota och inte göra det liksom om man är en politiker som har inte insinuerat man ska... Men exakt vad hon skrev, jag måste kolla vad hon skrev. Men...
Hon sa så här att det stämmer att hon har erbjudit en tjänst efter att ha genomgått alla steg av rekryteringsprocessen. Men jag har nu själv valt att tacka nej. Den mediala uppmärksamheten kring ett misstag jag gjorde för över ett år sedan har fått helt orimliga proportioner trots att jag inte har begått något formellt fel.
Jag letar efter vad det var hon skrev till sin hyresvärd.
Står det inte i
Expressen? Kontaktade hyresvärd från jobbmejlen till sin hyresvärd, kallar hon bolaget för direkt arrogant. Skrev att mejlen skulle visas upp för bolagets ledning och styrelse och att bolaget skulle behöva genomföra förändringar för att få markanvisningar i framtiden.
Det var men det är väl den där sista grejen är ju för att hon har makten, så det är inte...
Är ju, precis, nej.
Alltså, men det, jag tycker det är mycket mindre fel än...
Än att bli vd.
Än att bli vd personligen tycker jag det är alltså mycket mindre moraliska.
Mm.
Personligen då. Det får stå för mig.
Det får stå för dig. Okej. Kommunal skattebroms. Vad är det?
Ja, regeringen har gått ut med att de vill förbjuda kommuner från att höja skatten. Tror jag.
Mm.
När jag såg det tänkte jag lite så, är inte grejen med kommuner att de ska få bestämma över sådana saker själva? Får regeringen ens göra det här typ? Men det kan inte jag. Fråga någon sån.
Någon sån
poolkand eller vad fan det heter.
Jurist.
Förvaltningsjurist.
Ja, jag vet inte fan om de får göra så här. Men det är i alla fall det de utreder. Det är väl bakgrunden är ju att det har höjt skatten en massa i kommuner de senaste åren för att försöka kompensera för att ja, men, det har blivit väldigt mycket dyrare med att bedriva de grejerna man ska göra enligt lag som en kommun med välfärd och så vidare. Och regeringen har ju inte skjutit till de pengarna som behövs för att bedriva den välfärden som kommuner ska göra enligt lag. Så då har man behövt höja skatten. Och vi har ju pratat i den här podden förut om att det inte är så bra egentligen kanske att höja kommunalskatten eftersom det inte är liksom, det blir ju ingen utjämningspolitik av det. Utan det är ju en platt skatt som alla betalar.
Det är i alla fall min åsikt.
Ja, men ja, jag menar, det är inte, så är det ju. Det är inte automatiskt bra vänsterpolitik att höja skatten. Liksom. Det är det inte i kommuner.
Om det inte är så här ett öre mer på skatten. Tänk hur mycket ridsport vi kan ha.
Ja, precis.
Eller typ, alltså så här, när de räknar ut hur mycket mer skatt man behöver betala för typ så här, kanske gratis kollektivtrafik. Eller ja. Alltså, om det inte är så mycket att man ser typ att det är...
Nej, men jag tänker att...
Alltså det kan ju vara utjämningspolitik om det är en grej som typ ganska få personer använder som alla måste betala för.
Ja, men visst.
Typ såhär, jag vet inte, billigare färdtjänst kanske. Jag använder ett färdtjänst, men jag skulle kunna prisa lite mer.
Ja. Ja. Nej, men...
Fast ännu bättre om det går på någon sorts... att någon annan får göra det.
Typ jag tänker att det viktiga är bara att den här magkänslan man har som vänster att det är bra att höja skatten är kanske inte alltid helt rätt. Det är klart att man kan höja skatten för olika syften. Men... när man höjer en platt skatt så är det i alla fall, det är inte automatiskt progressivt. Liksom.
Nej. Men samtidigt jättekonstigt att regeringen då ska säga nej men nu ska kommuner inte få höja skatten och mer. Det, om de inte vill att kommuner ska höja skatten så kan de ju pröjsa ut mer pengar till kommunerna så att de kan göra välfärdsuppdraget på ett rimligt sätt liksom. Det är inte så mycket konstigare än så.
Ja.
Psykiatrin, det har vi pratat om innan, att den då socialdemokratiska ledda regionstyrelsen har verkligen satsat på att välja det absolut billigaste bolaget för att ta över jättemycket psykiatri. Som gör att de lägger ner massa kliniker och skär ner massa. Och det är dåligt, men jag har pratat om det i ett tidigare avsnitt så vi behöver inte gå in på det.
Men nu var det, vad var nyheten nu? Att det var specifikt i, var det i Danderyd?
Ja, mottagningen på Danderyd sjukhus läggs ner.
Just på det jättestora sjukhuset, okej.
Men där, det här bolaget...
Men vänta, har de ingen psykiatri kvar på det sjukhuset alls? Typ?
Nej.
Okej.
Det låter dåligt.
För det är ett väldigt stort sjukhus också.
Nej,
det är som att
jo,
det ska vara så här...
jo, men unga vuxna läggs ner. De ska minska 40% av personalstyrkan. Det här bolaget Prima.
Mm. Den andra vårdnyheten kommer ju från Vänsterpartiets Jonas Lindberg som är ute i en debattartikel i Dagens ETC. Och han kritiserar ju, han har ju, Vänsterpartiet har varit ute liksom mycket mot Kry senaste halvåret. Det har ju varit de här fusken som Kry har blivit avslöjade med. Där de har liksom dubbel bokat folk och fått ut massa pengar. Som de är polisanmälda för. Men nu tycker då Jonas Lindberg att det är en annan del av Krys liksom, strategi som är problematisk. Och det är deras liksom, reklamstrategi kan man säga. Han skriver så här att kriget om Stockholms lukrativa patienter har flyttat ut på stan. Det är dags att förbjuda påflugna säljare som vill att du ska byta vårdcentral på vägen till tunnelbanan, menar Vänsterpartiet.
Ja, det är ju de lukrativa patienterna man vill ha. För det är också intressant att, eller det säger något om områdena. För både jag och Mikael har ju träffat på de här på väg från jobbet. Så vi är de, nej, vi kanske inte är de lukrativa patienterna. Men att, alltså jag jobbar ju på... Kungsholmen och du i Vasastan.
Ja.
Vad är det rör sig om för typer av säljare här?
Ja, men det är unga, ganska unga, kanske 20-25. Väldigt snygga killar skulle jag säga. Alltså inte jag tycker kanske inte de är snygga, men väldigt så stekar killar som de har gått in på. Mycket hårprodukter. Jag vet inte om det är så på Kungsholmen också.
När du säger det så kanske, ja, alltså att jag tänker bara att de ser ut som sådana som brukar sälja mobilabonnemang, liksom att de bara ser likadana ut hela tiden. Men du tänker att de är liksom mer...
Alltså jag tycker de ser mycket mer moderatiga ut.
Jag har faktiskt inte liksom spanat in dem så noga, men nej. Jag tror, jag såg dem typ senast igår på vägen från jobbet.
Men vad är det de försöker
nej, men de försöker
vinka in
få
folk?
Dig att lista dig på deras vårdcentral. För att varje vårdcentral får ju ett årligt bit, eller årligt, en del av deras budget kommer årligen från hur många listade patienter de har. Och då är det ju väldigt viktigt liksom för en vårdcentral för att den ska fungera. Så är det väldigt viktigt att man har en bra spridning på de patienterna man har listade. Att man har en stor grupp som är unga, friska, inte sjuka. Som inte kostar så mycket. Och sen som i sin tur kan lasta av kostnaden för äldre och multisjuka. Mm. Men det Kry gör genom, alltså det man pratar om lukrativa patienter, det är ju ofta då patienter som är ekonomiskt välställda, för att då har man mindre sjukdomar i allmänhet. De är unga och friska, alltså de vill absolut inte rekrytera någon 80-årig tant, för hon måste bara äta, alltså hon är ingen vinst för dem.
Mm, intressant om de, alltså när man ska sälja grejer går man ju alltid igenom en sån säljutbildning, och så får man ju lära sig också ofta liksom vad som man tjänar mest pengar på. Eller med allting liksom där man säljer saker, så är det ju ofta så att, och ett jättekonstigt exempel, men patienterna, man kan jämföra dem med, alltså på en bar. En bar tjänar mycket mer på sin vanliga så här lageröl liksom per glas. Än de här lite så här tjusiga ölerna som är skitdyra, men att de är liksom dyra för att de köper in typ. Så då... Ja, alltså det är som, jag har bara jobbat 2 dagar i en bar. Men då hade vi på öltonen, var det så här, det var liksom grön, gul eller röd. Alltså vad man skulle sälja, vad vi tjänade just mest det, på. Och det har ingenting med liksom priset på ölen att göra så mycket då. För att det beror på. Så då kanske de har det också då. På, de, alltså de ska profilera så här, patienterna.
Jag vet inte om de gör det, men de profilerar ju. Det är ju inte så att de står i Hässelby gård.
Nej.
Och rekryterar patienter till exempel.
Just det.
Men det är ju liksom, det är ju det hela välfärden bygger på. Alltså det är ju hela poängen med välfärd, att när man är ung och frisk så betalar man för de som är gamla och sjuka, så att någon som är ung och frisk betalar för en när man själv är gammal och sjuk.
Så här ska jag läsa lite mer om Vänsterpartiets argument här. Enligt Region Stockholm balanserar Kry på gränsen för vad som är tillåtet när det gäller marknadsföring av sjukvård. Men även om det här skulle vara okej i juridisk mening, måste vi ställa oss frågan om stockholmarna verkligen vill och behöver ha påflugna patientraggare på stan i sin vardag. Och sen här kommer lite om siffror då. För varje listad patient i Region Stockholm får en vårdcentral en klumpsumma på cirka 4 000 kronor per år. Det låter kanske inte så mycket, men det blir lukrativ business om man lyckas lista personer som är unga och friska och inte behöver så mycket vård.
Jag tänkte först att alltså innan liksom, jag läste bara rubriken med det här, och då tänkte jag bara, vad populistiskt av Jonas Lindberg att bara vara så, alltså för att alla stör sig på påflugna säljare, och att det då är så här, vi ska ha bort de här irriterande säljarna, och då kommer ju alla hålla med typ. Och sen lite det här att du kommenterade, Mikael, att de såg stekiga ut typ. Det tyckte jag var roligt att så här, alltså det kanske är lite så här krysbild av vem som ser förtroendeingivande ut. Kanske att man ser så här välvårdad ut för att man har mycket hårprodukter och så. Men att din bild då kanske av någon som är, som du skulle känna förtroende för och så, som du vill lista dig på vårdcentralen, då kanske de skulle se ut på ett annat sätt. Att de skulle ha så här, jag vet inte vad. Man ska se liksom trygg och pålitlig ut, kanske med en stickad kofta eller något sånt. Men de har liksom inte värvat sådana personer. Så det är också ett tips till Kry, att de borde liksom tänka på det lite.
Ja, fast jag tänker att de vill ju ha sådana personer som gillar. Alltså jag tänker att det är helt medvetet. Jag tror inte det är en slump att de har valt de här killarna.
Nej, alltså att de ska gilla företaget Kry och tro på deras idé. Typ.
Eller de, ja, liksom, men jag tror det är den potentiella... sortens patienter.
Ja.
De just vill det. Ha, gillar sådana här människor. Eller just de det. Tror att den sortens patienter. De vill ju inte ha mig. Varför, alltså, jag skulle ju vara en katastrof för Kry om de fick mig.
Ja. Jag tänkte också, eller, och jag menar att det är ju inte bara liksom populistiskt, utan det är ju dåligt på riktigt. För jag förstod inte att det var den här jätte, liksom, att de profilerade och vem de listar. Jag trodde det bara var liksom att de...
Nej,
alltså
vi
att det var så här, alla tycker att det är jobbigt med
säljare. Jag är ganska övertygad om att de har gjort sån
Ja.
Ja, men, och det var väl det som var alltså vänsterpartistens grej. För jag tänkte också först att så här, ja men jag har liksom inte problem med påföljningsalleder för att jag bara går förbi dem och så ser jag så otrevlig och liksom sur ut att de inte ens försöker sälja något till mig. Mm. Så är jag när jag går på stan. Men nu inser jag att det kanske också är bara att jag inte ser ut som en lukrativ patient. Att jag typ ser för, jag kanske ser ut som att jag har psykisk ohälsa och massa sjukdomar. Ja, så det var ingen bra.
Nej, men eller potentiellt bra nyhet är att bussarna i Upplands Väsby och Sigtuna, eller 30 busslinjer, har tagits i egen regi. Man hoppas det är början på att alla busslinjer tas i egen regi. Och sen blir det dyrare i början, men det fattar jag att det blir. Men jag tänker att på sikt. Men målet är ju inte nödvändigtvis att det ska vara så billigt som möjligt. Jag tycker också det är en ganska konstig uppfattning. Alltså, jag vill ju hellre ha bra busservice än billig busservice.
Mm.
Lite det om det blir dyrare.
Ja,
för det är ju den största kritiken då, att det har blivit dyrare. Sådär. Och debatten har handlat lite om, alltså här, om det blir en högre kostnad nu.
Mm.
Liksom på kort sikt, om man kommer tjäna in den över tid. Alltså det är typ så som vad heter hon? Anna
Sahlin.
Sahlin, just det.
Från Vänsterpartiet.
Så som de har argumenterat.
Ja, exakt. Och det finns väl en del olika grejer att förhålla sig till där. Alltså jag tror att dels att det är ju alltså en anledning till varför vi har haft väldigt alltså det har varit väldigt, väldigt dåligt i liksom kollektivtrafiken sen man ja men till exempel slutade köra buss i egen regi på 90-talet. Mm. Alltså det har ju inte varit bra. Alltså det går, man kan prata, liksom, om man lyssnar på en intervju med en busschaffis liksom, om hur det har varit att jobba liksom, så har det varit riktigt hemskt liksom, sen dess. Med bolag efter bolag som ska skära ner och skära ner och skära ner för att de ska kunna vinna de här upphandlingarna. Liksom. Alltså det är inte så man vill ha en kollektivtrafik.
Nej, men liksom. Det är det jag menar. Att jag vill inte nödvändigtvis att kollektivtrafiken ska vara så billig som möjligt. Alltså jag vill att den ska vara så billig som möjligt för mig i kontanter. Men alltså om min skatt som jag betalade höjdes med 1 000 kronor i månaden och jag fick gratis jättebra kollektivtrafik, då hade det ju varit värt det.
Men det är väl, ja, och sen så är det liksom, på sikt så kommer det här kanske, alltså det kommer löna sig förmodligen att köra egen regi för att man, alltså trafikförvaltningen eller SL själva blir ju då mer kompetent om hur det är att bedriva kollektivtrafik liksom när man gör det själv. Att man inte lägger ut det på ett bolag som ska sköta saker åt en. Man kommer liksom kunna göra grejer kring fordonsflottan när inte det är separata bolag som har kontroll över separata linjer och sådana saker. Att man liksom kan styra mer kring bussarna, alltså vart bussarna trafikerar och sådana saker. Men sen så, det, jag tror när vi pratade senaste gången om egen regi-grejen för att det var en utredning som trafik, eller som de hade gjort i regionen, så alltså det blir ju också billigare desto mer du tar in.
Mm.
Alltså du får liksom sådana här stordriftsfördelar, eller vad man kallar det liksom. Desto mer trafik du börjar dra in så kommer det bli mer kostnadseffektivt liksom för att.
Ja, men om man har ett trafikledningssystem och ett datorsystem för alla bussar i Stockholm.
Ja.
Istället för att vi har 20 stycken. Det är ju klart att det skulle vara smidigare liksom.
Mm.
Mm.
Och sen en till i Stockholm så köper Familjebostäder tillbaka hyresrätter i Hjulsta från Einar Mattsson. 1200 hyreslägenheter med massa lokaler också. 8 lokaler tror jag Anna sa förut. Och det tycker jag är jättebra. Sen så är ju igen då, det är liksom bara för att det är ett kommunalt bolag betyder ju inte att det blir bra. Men det betyder ju att man har mer möjligheter att påverka. För att man kan påverka politikerna som styr företaget också, och man kan påverka liksom genom hyresgästföreningen eller genom annan form av organisering. Så på det sättet är det positivt. Det är liksom det är det som är positivt med att ha det i egen regi, det är ju att man kan påverka det från flera håll. Men det behöver ju inte bli bra för det. Om man har dåliga politiker så kan det bli dåligt liksom.
Ja, jag försökte alltså den här försökte komma ihåg om just Einar Mattsson i Hjulsta, om de har varit extra liksom, eller AB Hjulsta hemma har de tydligen hetat i Hjulsta. Mm. Alltså om det har varit som typ en slumvärld eller någon sån grej. Att de har misskött sig extra mycket. För det har varit mycket sånt ju att de har
liksom
köpt. Men det här verkar inte vara på det sättet.
Nej, riktigt, eller? Nej, jag tror inte det. Men jag tror inte, Eina Mattsson är väl en av de största privata hyresvärdarna väl i Stockholm. Är det inte
de är ju en fastighetsägare.
En fastighetsägare, ja. Men jag tror inte de har så bra rykte. Men det har kanske inga privata fastighetsägare.
Och en sista trolig nyhet. Det är att de, är det i Stockholm stad?
Stockholms stad är det här.
Så får de anställda arbetsskor i äldreomsorgen.
Ja.
Ja, det är ju bra.
Väldigt bra.
Mm.
Jag tror att det var liksom ett sånt vallöfte som om det var Vänsterpartiet som hade eller någon annan. Men det är bra.
Det är en bra sån där liten grej att peta in och driva igenom för att det spelar jättestor roll för de som jobbar. Liksom.
Ja.
Och det är så konstigt, alla andra yrken får ju arbetsskor.
Precis. Och,
inte tror jag alla kommuner, det kan vara olika också. Mm. Alltså jag menar typ att andra typer av jobb får ju arbetsskor.
Ja, det var de nyheterna vi hade.
Mm.
Ska vi ta en liten paus och sen så kan vi köra Marx-konferensen.
Kollektivtrafikkampanjen.
Och kollektivtrafikkampanjen också. Vi får se vilken ordning de kommer i. Det blir en överraskning.
Du.
Nej, men vi har ju en riktig paus.
Okay. Jag ska...
Paus. Då ska vi prata lite om... en konferens i oktober som hålls i Stockholm som är en konferens som heter Marx-konferensen. Den brukar arrangeras typ vartannat år eller någonting. Vart tredje år. Årets tema handlar om imperialism och imperialismbegreppet. Men jag ska inte prata så mycket om det nu utan vi ska klippa till en liten intervju som jag gjorde med Herman som är med och arrangerar konferensen. Så jag tänkte att vi lyssnar på den. Det här är Kalle som sitter med Herman från... Ja, vart är du ifrån, Herman?
Ja, just nu är jag från Centrum för marxistiska samhällsstudier.
Ja, jag pratar med dig för att du är med och arrangerar den här konferensen Marx 2025. Kan du berätta, vad är det?
Mm. Ja, Centrum för marxistiska samhällsstudier är ju en stiftelse som har funnits 1977 och vi har ordnat ett gäng konferenser för att diskutera Marx betydelse och hur vi kan utveckla marxismen på olika sätt. Temat för i år är imperialism, så det kommer vara olika seminarier från forskare, aktivister och andra som behandlar imperialismen på olika sätt.
Mm. Varför valde ni det temat i år?
Det handlar väl mycket, tänker jag, om folkmordet i Palestina som pågår just nu. Diskussionen kring imperialism ibland fastnar i någon sorts 70-talstanke på att så där, våra fienders fiende är våra vänner. Mm. Men samtidigt så ser vi både ur ekologisk synvinkel och arbetsrätt. Det finns en mängd olika saker som där vi tänker att imperialism är fortfarande relevant att prata om. Hur utsugningen av tredje världen på något sätt finns kvar fortfarande. Fast man inte säger tredje världen längre utan man använder andra begrepp. Eller globala nord eller globala syd. Sådär. Men att vi är väl ute efter en förnyad diskussion kring antiimperialism och imperialism.
Ja, och vi kanske ska säga när det är och vart.
Ja, precis. Det är den 24 till den 25 oktober på Hägerstensåsens medborgarhus i Stockholm.
Kul. Om man då har tid att gå dit, så vad kan man förvänta sig som besökare?
Ja, men både ganska teoretiska resonemang och liksom några som vill utveckla Lenins imperialistteori till mer praktiska hur man kan arbeta i solidaritet med palestinska folket. Det kommer att vara flera livepoddar som sänder, Eld och rörelse som också är en Allt åt alla podd till exempel och Komintern och Apans anatomi. Och så är det också en trevlig fest på fredagskvällen där som kommer bli väldigt bra, tror jag.
Okej, vart är fest? Är den också i Hägerstens också?
Ja, men precis, det är den. Ja. Men det kommer vara poesiuppläsningar och lite sådär.
Kul. Ja,
Är det något annat du vill säga om helgen liksom?
Ja, men vad jag också kan tipsa om är podden Salong Marx som Centrum för marxistiska samhällsstudier har startat. Och vill man veta mer om CMS, det är ganska mycket seminarier, det finns en utopiserie som går och vi har en massa studiecirklar igång, så kan man prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och dit hittar man på cmsmarx.org.
Mm,
så kika in där.
Ja, kul. Får jag fråga bara, vad den Salong Marx, kommer den vara mer så teoriinriktad podcast eller är det...
Ja, men precis. Vi har släppt 2-3 avsnitt nu och det är ja, men allt från att diskutera böcker om sociala rörelser, om kommunistiska manifestet, men också begreppet reifikation till exempel. Så varje avsnitt har ett specifikt tema där vi gräver djupare i ja, men kanske en nyutkommen bok eller något klassiskt marxistiskt begrepp.
Mm, kul. Den ska alla lyssna på. Mm. Tack för att du ville vara med och prata lite om Marx 2025.
Ja, tack själv.
Okej, det var min lilla intervju jag gjorde med Herman.
Kul.
Bra jobbat.
Tack.
Fan, vilken frisk fläkt med lite så... Ja, en Herman som kom in och pratade.
Ja, visst.
Mm. Ja. Men du ser fram emot den här konferensen lite extra också, vet jag, Kalle.
Ja, precis.
Kommer man kunna köpa bra tidskrifter på den här konferensen?
Det är möjligt. Nej, men precis. Det som är lite kul är att... Allt allas magasin Svärm som jag bland annat sitter i redaktionen för. Vi har hållit på ett tag med ett samarbetsnummer med Brand och redaktionen för Brand om just imperialism och antiimperialism. Lite med samma kanske ingång om som Herman beskrev här, liksom, att på något sätt förnya diskussionen lite om det begreppet. Och ja, men planen är ju då att det numret av Brand / Svärm då ska komma till och släppas i samband med konferensen där i oktober. Så det tycker jag kommer bli jättekul.
Mm, kul.
Ja, men ja, så det tycker jag alla ska se fram emot och kom på konferensen så kan man också läsa ett nummer och lyssna på. Jag tror att det kommer vara någon liksom panelsamtal. Jag vet inte om det blir liksom Appans anatomis podd som också kommer handla kanske om numret. Jag vet inte exakt hur det kommer bli där.
Mm.
Ja. Mm. Så det är det. Ja, sen så har vi ju också en ny kampanj i Allt åt alla Stockholm från kollektivtrafikgruppen som jag tänkte berätta lite om. Och det är en kampanj som heter Biljettstrejk 2026. Och det är ett ganska enkelt upplägg. Faktiskt. Det är så att SL-korten är för dyra. Det kanske folk har hört.
Och de höjs.
De har känt det i sitt hjärta och i sina plånböcker. Ja.
Det höjs.
Och känslan de har känt är ilska.
Exakt. Det höjs år efter år. De har aldrig, politikerna har aldrig sänkt priset på biljetter i Stockholm. Och därför är kampanjens krav helt enkelt att vi kräver billigare biljetter. Och om politikerna då inte går med på detta så kommer vi att utlysa en strejk i januari 2026 då vi uppmanar alla att liksom delta, och man gör det helt enkelt genom att man ja, men antingen så åker man med en rabatterad biljett i SL-trafiken eller så kan man ju också planka om man föredrar det. Ja, jag tror att alla är, liksom, förstår principen kring hur man liksom, åker billigare eller inte betalar alls i SL-trafiken. Men tanken är ju då att man gör det här liksom, koordinerat under en månad. Att vi liksom, bygger upp till det här hotet om en strejk i januari. Och försöker samla så mycket människor som möjligt att delta under ett specifikt tidsspann. Som då... tanken är liksom att det kommer bli ja, men kraftfullare rent som ett, så här, som ett politiskt hot.
Fördelen är att precis som en strejk så kommer vi ha en strejkkassa.
Det är en ganska viktig del av det hela. Att ja. Det vad som händer om man åker fast.
Och det gör att man kan swisha 100 kronor eller hur mycket man vill. Men minst 100 kronor till numret
123 178 71 59.
Och skriva biljettstrejk.
Jag tror att det automatiskt kommer dyka upp då. Om du swishar till det numret så kommer det gå till biljettstrejk automatiskt.
Och då kommer vi betala dina böter om du skulle få några böter. Mm.
Under januari månad.
Under januari månad.
Precis. Så att liksom upplägget här är ju liksom ganska likt. Att det är ju på något sätt en liten twist på vad Planka har gjort under en väldigt lång period. Alltså, så att jag tror de flesta förstår liksom den här principen kring att inte betala för SL-kortet och sen vara med i en bötesfond för att skydda sig. Det här blir väl liksom, ja, men lite att försöka väcka liv i den liksom politiska praktiken igen. Och att ja, men typ också kanske lite sänka trösklarna för deltagande. Att det ska vara alltså just att vi säger att ja, men det är okej att man är också med om man åker rabatterat.
Mm.
Det blir liksom en lägre spärr för deltagande för folk. Men att man ändå gör någonting politiskt med det är vår poäng. Ja.
Visst kan man signa upp sig också att säga jag kommer delta så att alla ser hur många som
precis.
Är med.
Det finns en namninsamling också på Mitt Skifte. Jag kan länka i beskrivningen till det här avsnittet. Där man liksom kan skriva upp sig att man stöttar strejken och ska delta. Jag tror att just nu så är det ungefär 1700 eller någonting som har skrivit upp sig. Och vi kommer ju då liksom samla mer namn, så att det blir också ett sätt att visa, men så här, inför att januari närmar sig, desto mer människor som liksom säger att de står bakom det, desto mer kan vi också nå ut till och säga, men nu utlyser vi strejken, nu liksom är det dags att alla sluter upp bakom det här. Så att det blir ju liksom att man bygger på något sätt legitimitet och liksom kraft bakom det här kravet genom att göra på det här sättet liksom. Ja, och så jag tror att liksom kollektivtrafikgruppen också kommer inleda nu liksom en, ja, men kommunikationskampanj där man är ute och pratar också i pendeltågstrafik eller i kollektivtrafiken med folk och försöker liksom sprida budskapet om biljettstrejken.
Mm. För Faro var mysigt att det kommer massa allt och allisar att prata med när man åker tunnelbana.
Mm. Ja,
alla kommer bli så glada och så kommer de vara så här, ni är så mycket trevligare än de här från Kry som säger att jag ska...
Precis.
Det... Men jag är lite... tänker att du kanske har bra koll på det, Kalle, som ser våra sociala medier och sånt. Hur skulle du säga att mottagandet har varit? För de släppte ju den här kampanjen nu.
Ja, men det var ganska bra. Jag skulle säga att det är väldigt tydligt att folk är väldigt upprörda kring den här frågan. Och det har ju varit en grej som... Men bland annat Miljöpartiet hade som ett vallöfte att de skulle sänka biljettpriserna den här mandatperioden, och de har inte riktigt lyckats med det. De har infört en lovbiljett till exempel, och jag tror de har ökat åldersspannet eller åldersgränsen för när barn får åka gratis i vuxet sällskap. Men mer än så har de ju inte lyckats liksom, med några faktiska prissänkningar i kollektivtrafiken. Så jag tror folk är rätt missnöjda och liksom besvikna på dem. Eller på liksom politiska styret i allmänhet.
Jag tror det här med lovbiljetten var väl ändå Vänsterpartiet. Det känns som att de har hållit på med det.
Ja, alltså jag menar det.
Men det kanske är... Ja.
Både och, tänker jag. Jag tror nog både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har. Nej, men jag tror att... Så att det har liksom, jag tycker att det här har mottagits ganska väl. Det har fått rätt bra spridning hittills. Liksom. Det är fortfarande i början. En grej är väl just det här att så här, men hur skiljer sig det här från Planka? Det är väl en av de stora frågorna.
Och det känns mest som att det är folk så här lite inom,
ja, men precis.
Kanske vänster liksom rörelsen typ som blir förvirrade och bara, men ja. Varför Planka finns ju?
Exakt.
Vad med sig ni är? Ska ni betala för en biljett och sen ändå få böter typ?
Mm. Att det är, ja, men precis.
Lite, jag reagerar lite så också först. Ja. Men sen kan jag ändå fatta.
Ja, men precis. Man försöker varför? Göra en liten ny spin på det och försöka få med kanske in nya personer som, alltså en ny målgrupp som inte är i den här klicken av folk som vet att Planka är liksom en självklarhet för vad de och vad det betyder liksom. Så det är väl liksom tanken. En annan grej tycker jag som är alltså bra är ju just att så här, när man typ gör en grej och ingen kritik mot Planka och den permanenta strejken. Men liksom, det är rätt tacksamt att göra ett projekt som har ett tydligt så här, slutdatum på något sätt. Att så här, ja, men vi gör den här grejen under den här månaden. Och sen så kan man liksom se hur gick det. Fick vi liksom, vad hände? Kan vi, och sen så liksom, till nästa år så kanske vi kan göra om det eller göra det ännu bättre. Alltså att det är bra sätt att jobba politiskt, tycker jag, på det sättet.
Jag tänkte på den här TikTok-grejen som var så här, bojkotta matjättarna. Det var ju inte så här, ja men den, kan man ens kalla den kampanj? Det var ju någon så TikTok-klipp bara.
Ja, typ så här Facebook. Alltså det blev ett ganska organiskt typ initiativ, skulle jag säga.
Alltså, det låter lite för bra för att vara sant. Alltså var det verkligen ingen organisation bakom? Eller
nej.
Så? Nej. Nej men typ att de sa ju inte liksom snatta all din mat liksom från de här företagen.
Nej.
Hela tiden, eller lev bara på dumstrad mat eller så, utan det är så här, ja, handla bara någon annanstans och bara under en vecka, så att då orkar folk liksom vara med, och det blev en jättestor grej.
Ja men precis. Det är väl det som är grejen, alltså liksom, om man kan få jättemånga personer att göra någonting som egentligen är ganska litet, så blir det ändå en ganska cool grej av det. Det är väl, så kan man tänka. Ja.
Ja.
Ja, så vi får se, uppdateringar kommer säkert från den kampanjen under hösten. Ja, men det blir också spännande att se vad det blir för hur liksom politikerna förhåller sig till det här. Jag tror att det är en ganska stor chans att det inte kommer bli en höjning av biljettpriserna nästa år. Just för att alltså dels så har Vänsterpartiet redan varit ute och sagt att de kommer liksom fightas för att inte höja priserna. Men jag tror att liksom även Miljöpartiet och sossarna också inte är så taggade på att höja biljettpriserna
på ett valår. Nej.
Så att jag tror att de kanske kommer landa i att de kommer frysa biljettpriserna. Så att säga.
Just det, men liksom, det gjorde de i ett år och sen så höjde de ändå. Eller de gjorde det typ en månad, tror jag. Eller
ja, sånt. Jag vet inte precis. Jag
och
tror
sen
inte det.
Höjde de i alla fall. Typ.
Ja, men just när man går in i en valrörelse så tror jag att de inte är så taggade på att höja priserna igen. Så det tror jag vi kommer se. Men kravet kvarstår ju. Vi vill ha billigare biljetter. Så att det räcker inte att bara säga att vi höjer in. Ja, så det blir spännande att se. Det var det avsnittet.
Lite tungt och deppigt.
Tungt och deppigt. Ja.
Det är höstmörkret.
Höstmörkret är här.
Även om det är väldigt fina sommardagar här i Stockholm.
Ja, idag var en sån fin. Det var lite så här sval, krispig, solig sen sommar slash tidig höst då. Det var härligt. Tack för att ni har lyssnat på Mina drömmars stad. Man kan stötta Radio till alla på Patreon om man vill det. Man kan engagera sig i Allt åt alla Stockholm genom att kontakta oss via mail eller sociala medier. Om man är typ taggad till exempel på att engagera sig mer i till exempel den här kollektivtrafikkampanjen eller någon annan fråga som vi driver. Ja. Det är det. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej då.